Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Varning för ingående och detaljerade krigsskildringar med extremt stora mängder dödsfall. Dessutom varning för sexuellt våld och skildringar av tortyr. Planen flög så lågt att han kunde se de skära flammorna på marken reflekteras i stridsflygens silvriga metallmagar. Det såg nästan ut som tropiska fiskar som flög i luften. Medan bomberna föll släppte de ut en geléliknande substans som man senare fick veta var napalm. Medan de försökte ta sig fram på gatorna insåg de hur svårt det var att navigera. Flammorna bredde ut sig överallt. Brinnande madrasser rullade fram genom gränderna. Mammor bar sina barn på ryggen och höll sina äldre barn i handen. Men tryckvågorna var så starka att flera av dem blåste iväg med understöd av nordavindarna. De stannade till flera gånger under flykten för att hälla vatten över sig själva från hinkar som stod strategiskt utplacerade vid gathörnen. I soluppgången kunde de till slut se floden. Deras ögon var grusiga av aska och topparna på deras bomullshandskar hade brunnit bort. Kroppar reducerade till kol låg staplade på stränderna och i floden. Massmördarpodden, eldbombningen av Tokyo, del 1. Det här avsnittet är skrivet av David Oskarsson, ljudsättning och klippning gjord av Emil Drugge och jag heter Dan Hörning. Det du hörde i början var ett vittnesmål från Katsumoto Saotome för New York Times 2020. Som jag sa i slutet av Babi Yar-serien så ska jag nu skildra de allierades värsta krigsbrott. Den historiska händelse som jag nu kommer att avhandla i 2 avsnitt är känd under flera olika namn. På svenska kallas den ibland bombningen av Tokyo eller endast brandbombningen. På engelska används ofta firebombing av Tokyo eller Operation Meeting House, trots att det här egentligen var Operation Meeting House 2. Bombningen av Tokyo är ofta ett längre händelseförlopp som avses än det som vi kommer fokusera på här. Det skedde flera bombräd mot Japan under andra världskriget redan 1942. Sedan eskalerade attackerna fram till 1945. Men vårt specifika ämne här är den eldbombning som skedde från kvällen den 9 mars 1945 till natten då dygnet växlade till den 10 mars 1945. Observera att det här är 5 månader innan den första atombomben släpptes på Hiroshima. Något jag snart kommer att återkomma till i den här podden. I Japan är händelsen mest känd som den stora flygräden mot Tokyo. I USA när man talar om just den 9 och 10 mars 1945 är det kodnamnet Operation Meeting House som är en av de vanligaste benämningarna. Vi har valt att kalla våra avsnitt för eldbombningen av Tokyo av skäl som kommer att bli ganska uppenbara i del 2. Men då vi väljer att fokusera på den 9-10 mars 1945 skulle vår berättelse börja mitt i historien om du inte fick lite bakgrund först. Notera dock att det är fullt möjligt att du som historieintresserad lyssnare kan tycka att vi hoppar över den ena eller andra händelsen. Vi har gjort vårt bästa för att berätta om eldbombningen av Tokyo i ett meningsfullt kontext med några av de tillhörande händelser som vi bedömer är relevanta för den här historien. Redan 1939 gjorde USA:s president Franklin Delano Roosevelt ett uttalande om vikten att undvika civila offer i och med att andra världskriget stod för dörren. President Roosevelt sa, citat, "De hänsynslösa luftbombningarna av civila på oskyddade befolkade platser som har fortlöpt över hela världen de senaste åren, vilket har resulterat i massakrer och mord på tusentals försvarslösa män, kvinnor och barn, har väckt avsky hos varje civiliserad man och kvinna och har chockat mänsklighetens samvete. Om länder fortsätter med denna inhumana barbarism under vår tidsperiod av tragisk fiendeskap som världen nu konfronteras med, kommer hundratusentals oskyldiga människor som inte ens deltar i krigandet att förlora sina liv." Slutcitat. Allt som jag nu ska berätta bör ses i skenet av dessa kloka ord. Men de kanske förlorar lite av sin tyngd, eftersom Franklin Roosevelt fortfarande var president när eldbombningen av Tokyo skedde. Det kan inte vara särskilt kul för honom. Japan var en del av axelmakten i andra världskriget tillsammans med Tyskland och Italien. Således var det dessa tre stater som slogs mot Sovjetunionen, USA, Storbritannien, ett antal andra länder inklusive republiken Kina. De alla länderna brukar kallas för de allierade. Den 7 december 1941, när andra världskriget var inne på sitt andra år, hade USA inte gått med i kriget. Men då genomförde Japan attacken mot Pearl Harbor i USA. Den amerikanska marinbasen i Pearl Harbor blev ansatt av ett hundratal flygplan som började bombardera klockan 07.55. Resultatet av denna överraskningsräd blev förödande. 2403 amerikanska soldater omkom tillsammans med 57 stycken civila medborgare. Ett tusental blev dessutom skadade. Och mängder av militärmateriell blev förvandlat till skrot och många fartyg sänkta. Redan där verkar det som att president Roosevelt började rucka på sitt tidigare uttalande från 1939. Generallöjtnant Henry Arnold har i efterhand sagt, citat, "Presidenten insisterade på att vi skulle hitta ett sätt att ta kriget i Japan på riktigt i form av en bombräd i krigets sanna mening." Slutcitat. Värt att observera att detta alltså inte är ett direkt citat från president Roosevelt. USA frågade sig nu var någonstans i Japan de skulle bomba och vad som skulle vara målet. Huvudstaden Tokyo var ju väldigt intressant. Stadens befolkningsmängd 1942 var cirka 7 miljoner. Tokyo var världens tredje största stad efter London och New York. I vissa av Tokyos områden översteg folktätheten 100 000 människor per kvadratkilometer. Och det är ungefär 20 människor per kvadratkilometer i Sverige. I övrigt var fabriker, privata bostäder och butiker hopklämda på extremt små ytor. Befälhavare för den första tilltänkta bombräden blev den 45-årige Jimmy Doolittle, en berömd pilot sedan 20-talet. Doolittle studerade kartor tillsammans med 79 andra frivilliga piloter för att märka ut legitima militära mål. Detta för att undvika japanska anklagelser om att bombat urskillningslöst. Jimmy Doolittles egna ord, citat, "Specifikt skulle vi undvika sjukhus, skolor, museum och allt annat som inte var militära mål. Men det är nästan till omöjligt att bomba ett militärt mål med civila i närheten utan att utsätta dem för fara. Det här är en av krigets ofrånkomliga risker. Slutcitat. Allt komplicerades också att mycket av den japanska tillverkningen av krigsmateriell skedde i vanliga människors hem. Det var främst kvinnor som satt hemma och tillverkade saker den japanska krigsmakten behövde. Det var inte alls som i Tyskland där det fanns tydliga krigsfabriker att bomba. USAs svar på Pearl Harbor kom den 18 april 1942 i och med Doolittle-räden, uppkallad efter Jimmy Doolittle själv. Det var 16 stycken flygplan som lyfte från hangarfartyget USS Hornet och satte sikte på Tokyo med ett flertal planerade mål. Det var 10 stycken industriella och militära anläggningar. Vart och ett av de 16 planen var bemannat med 5 soldater. Efter bombningen skulle krigsflygen ta sin tillflykt till Kinas fastland, för de hade inte tillräckligt bränsle för att återvända till hangarfartyget. Doolittle-räden lyckades i flera avseenden. Planen kom åt flera av sina mål och samtliga 16 plan kunde ta sig ut ur Tokyos luftrum för att senare kraschlanda längs den kinesiska kusten. Där fick besättningarna hjälp av lokalbor. Ett av planen behövde dock göra en undanmanöver till Vladivostok i Ryssland, där besättningen sen stannade i 13 månader. Men att Doolittle-räden var lyckad, det är förstås som man ser den ur USAs perspektiv. Vad gäller förödelse kunde inte Doolittle-räden mäta sig med Pearl Harbor. Runt 50 japanska soldater dog i attacken. Cirka 400 civila blev svårt skadade. Senare uppgifter har talat om 112 förstörda byggnader, 53 skadade byggnader och 87 civila män, barn och kvinnor döda. En av navigatörerna på ett av planen i Doolittle-räden tog fel på en fabrik och en lågstadieskola. Det var ett barn på skolan som avled till följd av bombningen. På en annan skola dog fjärdeklassaren Shigeru Kojima. Detta är bara några av dödsfallen efter Doolittle-räden. Här kan vara ett bra ställe att påpeka att historiska siffror vad gäller dödsfall är svåra och ofta väldigt skiftande. Flera legitima källor som uppger olika uppgifter hör inte till ovanligheterna. Inte ens man arbetar med fotostatkopior av till exempel tidigare hemligstämplat material kan man vara säker på att allt som står på dem faktiskt stämmer. Den japanska regeringen uppmärksammade de händelser som de bedömde vara krigsbrott, medan USA motsatte detta och redogjorde för sina mål, och det gällde för alla bombningar efter Doolittle-räden också. Doolittle-räden var främst en propagandaseger för USA. Det här var ett stort svar på Pearl Harbor och amerikanska medier spelade upp den. Det är också värt att lägga märke till hur mycket USA brydde sig om att göra det här till legitim militär operation och att det här förmodligen inte var ett krigsbrott som eldbombningen kommer att vara. Journalisten och författaren James Scott skriver om Doolittle-räden på följande vis i en artikel som heter Aftermath: How the Doolittle Raid Shook Japan, från 2015, citat. Amerikas förenta stater hade bombat Japan. Ett stycke krigsföring och modig flygning som skulle stärka beslutsamheten hos ett demoraliserat USA. I över 7 decennier har amerikaner firat Doolittle-räden, som har ytterst lite att göra med uppdragets taktiska inverkan. En handfull bombplan med 2 ton bomber var kunde förstås inte skada en krigsmaskin som dominerade en tiondel av jorden. Istället har fokuset legat på klipskheten, kuraget och tapperheten som krävdes för att genomföra det som på pappret var ett självmordsuppdrag. Men Doolittle-räden hade faktiskt en betydelsefull inverkan, med några positiva resultat och några väldigt mörka. Den amerikanska bombskvadronen orsakade vidspridd skada i områdena som bombades, men orsakade också civila dödsfall som inkluderade små skolbarn. Som svar på detta dödade japansk militär 100 000-tals kineser. Slutcitat. Jag ska utveckla den sista meningen där i citater från James Scott. Av de 80 besättningsmän som deltog i Doolittle-räden var det 69 som klarade sig oskadda och undkom att bli fångade eller förolyckade. Detta inkluderar de som landade eller kraschade i Vladivostok. Efter det återstår 11. Omständigheterna är något oklara i våra källor, men 3 av dessa 11 ska ha dött i strid, medan 8 av dem blev tillfångatagna. Tillfångatagandet var en del av Japans efterföljande attack mot den kinesiska kusten. Och den är väldigt omskriven, framför allt på grund av sin extrema brutalitet. När det blev känt för japanerna att merparten av amerikanska soldaterna hade kommit undan vid Kinas kust skickade Japan ut mera soldater som redan var stationerade i Kina mot de kinesiska flygplatser som hade varit USAs tilltänkta landningsområden. Orden löd på följande vis, citat: "Flygplatser, militärinstallationer och viktiga kommunikationslinjer ska alla förgöras", slut citat. Men Japans frammarsch i Kina slutade inte med dessa strikt militära aktioner. Japan kände till alla platser där amerikaner hade kraschat och fått hjälp. Och nu kom den japanska armén till dessa byar. I ett av samhällena, i Wang, uppehöll sig en amerikansk präst vid namn Father Wendelin Dunker. Dunker flydde när japanerna intog byn, tillsammans med annat prästerskap, lärare, bybor och föräldralösa som hade blivit omhändertagna av kyrkan. Det här är Fader Dunkers egna ord om vad han hann se under sin flykt. Citat: "Japanerna sköt alla män, kvinnor, barn, kor, svin och allt annat som rörde på sig. De våldtog alla kvinnor mellan 10 och 65 års ålder och innan de satte eld på byn plundrade de den. Inga av människorna som dödades blev begravda, utan de fick ligga på marken och ruttna tillsammans med svinen och korna", slut citat. Fader Dunker har också beskrivit hur han, när han återvände till Wang, såg hundarna stå och äta på alla döda människor.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Efter attacken mot I Wang fortsatte de japanska trupperna mot staden Nancheng, dit de anlände i gryningen den 11 juni 1942. Det som skedde sedan har kommit att kallas våldtäkten på Nancheng, icke att förväxla med våldtäkten på Nanking 1937. Följande citat från annan präst, Father Frederick McGuire: "Under en månad stannade japanerna i Nancheng och rusade runt på de grusiga gatorna, inte klädde annat än höftskynken, alltid kraftigt berusade och alltid på jakt efter nya kvinnor. Kvinnorna och barnen som inte lyckades fly från Nancheng kommer aldrig att glömma japanerna. Kvinnorna och flickorna för att de blev våldtagna gång på gång av Japans kejserliga trupper och nu lider av könssjukdomar. Och barnen för att de sörjer sina fäder som i kallt blod blev dödade för Östasiens nya ordningsskull", slut citat. I Wang och Nancheng är bara två av många exempel på Japans svar på Doolittle-räden. Och det blev alltså Kina som fick lida för Doolittle-räden. Sammanlagt jämnade japanerna 51 800 kvadratkilometer med marken. Ett område lite större än hela Jämtland. Japanerna åt, drev iväg eller slaktade bara tusentals oxar, grisar och annan boskap. De satte även eld på stora skördefält. De sprängde broar, vägar och flygplatser. Men allra värst blev det för de specifika personer som japanerna ansåg var de kineser som hade hjälpt de amerikanska soldaterna efter Doolittle-räden. Citat James Scott. De som avslöjades ha hjälpt Doolittle-besättningarna blev torterade. I Nanjing tvingade soldaterna en grupp män som hade gett de amerikanska soldaterna mat att själva äta avföring. Efter det fick de ställa sig 10-10 på rad. Japanerna ville se hur många människokroppar en enda pistolkula kunde ta sig igenom. I Iwang blev en man, Ma Engling, som hade hjälpt den skadade piloten Harold Watson inslagen i täcke, fastbunden med en stol och sedan indränkt i fotogen. De japanska soldaterna tvingade sedan Ma Englings fru att sätta eld på honom. Slutcitat. Pastor Charles Mews skrev senare citat. Doolittle-männen förstod inte att de små gåvor som hade gett sina räddare som tack för deras gästvänlighet, fallskärmar, handskar, mynt, cigarettpaket, senare skulle bli bevis för att de hade varit där och således sluta i tortyren och dödandet av deras vänner. Slutcitat. I augusti 1942 gick Japan ännu längre och aktiverade den hemlighetsfulla enhet 731 verksamhet i fiendelandet Kina. Enhet 731 var Japans centrum för forskning kring biologisk och kemisk krigföring. Officiellt ägnade sig enhet 731 åt vattenrening och förhindran av epidemier. Men vad den egentligen sysslade med var brott mot mänskligheten som skulle ha fått Dr. Mengele att rodna och känna sig otillräcklig. Enhet 731 är idag mest känd för sina grymma experiment på människor som innefattade trycktester, amputationer och vivisektioner, det vill säga kirurgiska ingrepp på människor som fortfarande levde, i detta fall ofta medvetna, för att studera deras organ medan de fortfarande var i livet. Det är enhet 731s krigsbrott som skildras i den ökända trion av Cat 3-filmer från Hongkong som ofta kallas för Men Behind the Sun-serien. Det är Men Behind the Sun från 1988, Unit 731, Laboratory of the Devil från 1992, Narrow Escape från 1994 och Black Sun, The Nanking Massacre från 1995. Vi ska återkomma till enhet 731 i massmördarpodden. Det enhet 731 gjorde mot Kina i augusti 1942 var att kontaminera stora delar av landet med pest, mjältbrand, kolera och tyfoidfeber. Detta via sprängningar, spridning av loppor och förgiftning. De japanska styrkorna förorenade brunnar, floder och ängar. Sjukdomarna distribuerades även i vattenflaskor som japanska flyg släppte ner över alla möjliga platser runt om i Kina. De drogs inte heller för att bjuda svältfödda kinesiska krigsfångar på smittade kakor. Dessa fångar blev sedan frisläppta och fick återvända till Kina, helt upp över öronen glada över vilken tur de hade haft. I ett reportage från 8 september 1942 sa journalisten Yan Kang, citat. De som återvände till byn Peipo efter att fienden hade evakuerat den blev alla sjuka, slut citat. Den australienske journalisten Wilfred Burchett, som för tillfället arbetade med journalisten Kang, sa citat. Vi undvek att stanna i flera städer om natten för att kolera hade brutit ut och spred som en löpeld. Magistraten informerade oss om att varenda hus i staden var drabbat av den ena eller den andra sjukdomen. Slut citat. Nu har jag tappat räkningen på hur många massmord vi redan har avhandlat i det här avsnittet. Och vi har fortfarande inte kommit fram till huvudämnet. Det som kan vara det enskilt största massmordet på en dag i hela världshistorien. Eldbombningen av Tokyo. Japans reaktion på Doolittle Red blev alltså en 3 månader lång terrorkampanj riktad mot Kina. Och Kina insåg hur mycket de hade behövt offra bara för att USA skulle få höja sin moral och sin krigaranda. Enligt general Chiang Kai-shek, republiken Kinas ledare från 1927 till 1949, har Doolittle Räden kostat Kina 250 000 människoliv under de grymmast tänkbara formerna. Citat Chiang Kai-shek. Efter att ha blivit överraskade av de amerikanska bomberna över Tokyo attackerade japanska styrkor de delar av Kinas kust där de amerikanska flygarna hade landat. De japanska trupperna slaktade varje man, kvinna och barn i de områdena. Låt mig upprepa. De japanska trupperna slaktade varje man, kvinna och barn i de områdena. Slut citat. De 8 soldaterna greps Jiangxi. Alla 8 ställdes inför en improviserad domstol på plats i Kina. Anklagade för krigsbrott blev samtliga 8 dömda till döden av den japanska armén. 5 av dem fick efter en kort tid sina straff tillbakadragna, men de andra 3 avrättades. Dessa var Dean Hallmark, 28 år gammal, William Farrow, 24, och Harold Spatz, 21. Våra källor går isär om var någonstans detta ska ha skett. Antingen Shanghai eller i närheten av Tokyo. Datumet var den 15 oktober 1942. De 3 amerikanska soldaterna avrättades med ögonbindlar stående på knä med japanernas gevärspipor tryckta mot pannorna. Deras kroppar kremerades. Vid andra världskrigets slut återfanns de 3 soldaternas aska, vilket gör att vi antar att den bevarades i urnor eller liknande. Och askan fördes till Arlington National Cemetery i Virginia för ordentliga begravningar. De övriga 5 fångarna hölls först i Jiangxi, sedan i Nanjing från och med april 1943. I Nanjing dog en av de amerikanska soldaterna av undernäring. Det var Robert Meader, 26. De andra 4 var Chase Nielsen, Robert Height, George Barr och Jacob de Chaser. Och de 4 blev alla fritagna vid krigsslutet i augusti 1945. De 4 fångarna hade då fått en lite bättre behandling under de sista åren i fångenskap. I USA blev alla dessa händelser, Japans grymma svar mot Kina och Doolittle-soldaternas öde, kända först våren 1943. New York Times skrev då citat: "Japanerna har nu visat hur de vill bli kända inför resten av världen. Vi ska bemöta dem utefter detta, enligt deras önskemål. Vi ska inte glömma, och vi ska se till att räkenskaperna görs upp." Slut citat. Los Angeles Times skrev citat: "Att säga att dessa massaker föddes ur feghet och barbari är att säga det uppenbara. De japanska krigsherrarna har bevisat att de är gjorda av det lägsta tänkbara virket." Slut citat. Men det som hade drabbat Kina glömdes snart bort av USA. Hur ofattbart den kan låta var det USAs lyckade Doolittle Red som tog överhanden. Men för Kina var det knappast likadant. I juli 1943 följde USA upp Doolittle Reden med en attack mot Kurilerna, en ögrupp vars ägarskap har pendlat mellan Sovjetunionen och Japan, och den är belägen nordöst om Japan. Det var från de södra Kurilerna som Japan hade utgått den 22 november 1941 när de anföll Pearl Harbor. USA siktade in sig på militärbaserna på öarna Shumushu och Paramushu, och flygräden inleddes den 10 juli 1943 och fortsatte sedan 2 år till. Japanerna lyckades otroligt nog hålla Kurilerna ända fram till andra världskrigets slut. Men även om USA inte rönte några omedelbara framgångar med de räderna har man i retrospekt insett att de antagligen bidrog till att Japans försvar på fastlandet försvagades då de jämnt och ständigt behövde skicka ut nya trupper till Kurilerna. I juni 1944 fortsatte USA skicka bombplan mot Japan från flygfält i Kina. Tokyo var dock ett mål som var alldeles för långt bort för att kunna skadas när man utgick från Kina. Flygstrategier av detta slag är inte helt enkla att förstå sig på utan intrikata djupdykningar. Man kan lätt föreställa sig att flygplan väl bara kan flyga till sitt mål, släppa bomber och sedan åka tillbaka. Men riktigt så enkelt är det inte. Beroende på avståndet till målet, i detta fall Tokyo, är bombplanens utgångspunkt av yttersta vikt för att de snabbt ska kunna ta sig till målet, detta helst utan att bli upptäckta långt i förväg. Därefter ska de helst kunna återvända med så minimal skaderisk som möjligt. Detta kräver mer strategi och planering än vad vi har utrymme för att beskriva i dessa två avsnitt. Men i oktober 1944 skulle USA och dess allierade göra en upptäckt. Om de utgick med flygräder från Marianerna i Stilla havets västra del skulle de ha hittills oanade möjligheter. Marianerna är en ögrupp i regionen Mikronesien. USA hade tidigare, den 15 juni 1944, erövrat Marianerna från Japan under slaget om Saipan. På USAs sida stupade nästan 3000 soldater under det här slaget. En häftig filmtrivia är att en av de över 10 000 skadade amerikanska soldaterna var ingen mindre än Lee Marvin, då bara 20 år gammal. Lee Marvin skulle senare bli en av de allra största Hollywoodskådisarna någonsin i och med filmer som 12 fördömda män och Point Blank, båda från 1967. På Japans sida stupade 24 000 under slaget om Saipan. Ytterligare 5 000 individer begick självmord för att inte bli tagna som krigsfångar. Den civila dödssiffran har uppräknats till 22 000 och då var majoriteten av dessa individer som tog sina egna liv. Det här säger någonting om den japanska krigsmoralen som man delvis kan beundra för att den är så osviklig men också ifrågasätta för att den är så extrem. General Yoshitsugu Saito som ledde de japanska trupperna vid Saipan ska vid ett tillfälle när det stod klart att de skulle förlora Marianerna ha sagt citat: "Det finns inte längre någon relevant skillnad mellan civila och soldater. Det är bättre om de civila medverkar i attackerna med bambuspjut än att de blir tillfångatagna." Slut citat. Marianerna var så pass nära Japan att USA skulle kunna bedriva en längre bombattack mot Tokyo därifrån och mot flera andra japanska städer. Den första flygningen som utgick från Marianerna skedde den 1 november 1944. USA använde sig då av sina ökända Boeing B-29 Super Fortress-plan som senare skulle bli kända för att vara de plan som släppte atombomberna över Hiroshima och Nagasaki. Men flygningen den 1 november 1944 var inte en räd av det slag som jag redan har berättat om. Det USA var intresserade av att göra här var att fotografera Tokyos industriområden och urbana områden. Flera ytterligare fotoflygningar av detta slag följde och allt var en del av en långsiktig plan för det som skulle påbörjas kvällen den 9 mars 1945. Superfortress-planen kunde flyga så högt över Tokyo att luftvärnet inte hade någon möjlighet att skjuta ner dem. Väderförhållandena var dessutom utsökta den 1 november 1944 så USA fick bra bilder av Tokyo. På en höjd av 9800 meter togs 7000 fotografier. Trots den höga höjden var det många japanska civila som kunde se flygfotningen från marken. De noterade också att luftvärnet inte kunde skjuta ner planet. Och det gjorde de förstås oroliga med rätta. En general vid det amerikanska flygvapnet, Haywood Hansel, skulle senare kalla fotoflygningen för antagligen den viktigaste insatsen i USAs luftkrig mot Japan. USAs tänkta plan som den såg ut innan fotoflygningen var att precisionsbomba japanska industriområden, flygplatser och flyghangarer. Detta skulle sedan följas upp av eldbombningar mot städer. Och då är det dags för att detalj gå in på vad en eldbombning faktiskt innebär.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Vanliga bomber, som inte är brandbomber, är konstruerade för att orsaka skada genom sin ursprungliga och enda explosion. En brandbomb, eller eldbomb, är konstruerad för att starta en eller flera bränder. Den enklaste varianten av eldbomb är kanske den kända så kallade Molotov-cocktailen. En glasflaska fylld med lättantändlig vätska, till exempel bensin. Ett textilmaterial, till exempel en tygbit av något slag, stoppas ner i flaskan och blir våt av vätskan. Tygbiten tänds och kort därefter kastas flaskan, cocktailen, mot det tilltänkta målet. När flaskan går sönder sker en spridning av innehållet som snabbt antänds av elden på tyget längst upp i flaskan. Detta innebär goda chanser att anlägga en brand på en större yta. Principen är densamma när det kommer till militära eldbomber på större skala, men tekniken är ännu mer förfinad. 43 fanns det inte ett amerikanskt flygvapen, utan flygvapen var uppdelat mellan armén och flottan. Och i det här fallet var det arméns flygvapen USAAF som hade börjat planera en eldbombningsattack redan 1943 mot Japan. Efter 1947 bildades det amerikanska flygvapnet, så nu heter det USAF, United States Air Force. USAAF uppskattade en eldbombning mot Japans 6 största städer, Tokyo, Yokohama, Osaka, Nagoya, Sapporo och Kobe, skulle orsaka anmärkningsvärda skador på 40% av landets samlade industri och eliminera 7,6 miljoner månaders arbete. Med andra ord skulle innebära ett extremt försvagande av Japans resurser och förmåga att driva kriget. Samtidigt uppskattades det dock att attackerna förmodligen skulle döda över en halv miljon människor och göra nästan 8 miljoner människor hemlösa och tvinga fram evakueringen av ytterligare 3,5 miljoner människor. Där hindrade inte arméns flygvapen. USAF började 1943 genomföra tester med bombtypen M69 tillverkad av Standard Oil. M69-bomber var 51 cm långa stålrör med en vikt på 2,7 kilo. Bomberna var fyllda med napalm, det geléliknande oljebrandämnet som framförallt skulle komma att förknippas med Vietnamkriget lite senare. Flera källor pekar på att M69-bomberna var packade med klusterammunition. Men det var inte napalmen i sig som var det tilltänkta skadämnet, utan svartkrut. Napalmen var således endast ett antändningsmedel. M69-bomberna testades tillsammans med andra varianter som använde sig av magnesium och termit för antändningen istället för napalm. Testerna skedde på Dugway Proving Ground, 137 km sydväst om Salt Lake City. Här släpptes bomberna över typiska tyska och japanska hus som hade byggts för ändamålet. M69-bomberna med napalm var överlägsna de andra bomberna som testades. Det var tydligt att M69-bomberna var de som bäst lyckades starta kontrollerbara bränder. Framtidens förödelse måste spelas upp för de amerikanska soldaternas inre. Bomberna började tillverkas på de tidigare nämnda öarna, Marianerna. Och planen var att varje B-29 som skulle släppa såna här bomber skulle ha 3,6 ton M69-bomber i lasten. Det gjordes flera mindre räder med M69-bomber mot Japan för att testa hur effektiva de egentligen var. Natten den 30 november 1944 gjordes en liten attack mot Tokyo som knappt orsakade någon skada alls. Den 18 december genomfördes en liknande attack mot den kinesiska staden Hankou med bättre resultat. Kina var ju USAs allierade, men just Hankou hade ockuperats av japansk militär. Den 22 december genomförde USA en bombräd mot den japanska staden Nagoya med 78 bombplan. Här var strategin att precisionsbomba verkstäder och flygplatser, och det misslyckades. Nästan inga M69-bomber träffade sina tilltänkta mål. Den 3 januari 1945 genomfördes en ny bombräd mot Nagoya, nu med 97 bombplan. Eldbomberna orsakade ett antal bränder, men den japanska brandkåren lyckades släcka bränderna ganska fort. I efterhand har detta tolkats som att Japan fick ett oklädsamt självförtroende när det kom till de amerikanska eldbombningsattackerna. Japanerna oroade sig mindre än de förmodligen borde. Den 4 februari genomfördes en mindre eldbombningsattack mot staden Kobe med 69 bombplan. Över 1000 byggnader i Kobe blev förstörda eller skadade. Men alla de här räderna hade gjort den amerikanska militären besviken. Uppenbarligen gick inte precisionsbombandet så bra som man hade hoppats. Och då ändrades planen. Nu skulle man istället satsa på mer omfattande eldbombningar av större stadsytor. Den första räden med den här nya planen genomfördes den 25 februari 1945. Då skickades 231 B-29 mot Tokyo. 172 av dessa lyckades flyga in över staden. Attacken skedde i dagsljus och nära 28 000 byggnader blev fullkomligt förstörda. Detta fick USA att inse att utbrett kaos var att föredra framför specifika mål. Antalet japaner som omkom under nämnda räder var cirka 1300. Det är människoliv och därför är siffran förstås hög. Samtidigt är den nästan ingenting jämfört med den förödelse som snart skulle komma. General Curtis LeMay vid USAAF var den som nu behövde fatta beslut om hur USA skulle fortsätta att attackera Japan med Tokyo som det mest attraktiva målet. Curtis LeMay fick befälet under en operation som gick under kodnamnet Operation Meeting House, en enorm eldbombning av Tokyo. General LeMay var känd som järnröven, Iron Ass på engelska. Han tilldelades detta smeknamn av sina underordnade för att han var känd för att ställa orimligt höga krav. Följande är Curtis LeMays egna ord om hans hållning till döda civila. Och han sa det här långt efter andra världskrigets slut, citat. Det finns inga oskyldiga civila. Det är deras regering och man strider mot ett folk, inte en beväpnad styrka. Så dödandet av så kallade oskyldiga åskådare besvärar mig inte särskilt mycket. Slutcitat. Ett annat intressant citat att ta upp i relation till Curtis LeMays ord är det som USAs försvarsminister Robert McNamara sa i dokumentärfilmen The Fog of War från 2003. Citat McNamara. Curtis LeMay sa att om vi förlorade kriget, då skulle vi alla hänga som krigsbrottslingar. Jag tror att han hade rätt. Curtis LeMay insåg att det han gjorde skulle betraktas som omoraliskt om hans sida förlorade. Men vad är det egentligen som gör att det är omoraliskt om du förlorar, men inte omoraliskt om du vinner? Slutcitat. Curtis LeMay har även sagt, citat, om man ska använda militär kraft, då bör man använda överdrivet mycket militär kraft. Använd för mycket kraft och gör det avsiktligt. Du kommer att rädda liv då, inte bara dina egna, utan fiendens också. Slutcitat. Det var nu många detaljer som järnröven behövde ta i beaktning. En av dessa detaljer var vädret. Som prognoserna såg ut var fler precisionsbombningar uteslutna. Väderförhållanden var dessutom bättre nattetid och därför beslutades det att nästa stora attack skulle ske på natten. En annan viktig detalj var formationsflygning kontra individuella flygningar. Curtis LeMay resonerade som så att individuella flygningar var bättre då detta skulle låta varje enskilt plan spara bränsle. Och sparande på bränsle innebar att varje plan skulle kunna bära nästan det dubbla antalet bomber. Curtis LeMay var även bestämd på att attackplanen skulle flyga lägre än tidigare då detta skulle innebära bättre precision för de plan som bjöds möjligheter att slå ut specifika byggnader och områden. Risken att plan som flyger lägre skulle kunna upptäckas av japanska flygvapnet bedömde LeMay vara liten. Detta på grund av Japan, enligt USAs beräkningar, hade väldigt lite plan som var särskilt avsedda för arbete under nattetid. Den 7 mars 1945 fick ett flertal B-29-piloter provflyga och öva på att navigera via radar samtidigt som de flög på en låg höjd. Detta var förstås i förberedande syfte för eldbombningen, men ingen av piloterna fick veta vad det var de faktiskt tränade för. Samtidigt i Japan hade militären inte varit sen med att notera vad USA höll på med. De mindre räderna hade inte passerat obemärkta och de nattliga provflygningarna hade även de uppmärksammats. Japan förstod att USA förberedde sig för en större attack. Men det som japanerna inte tog med i beräkningen var att USAF planerade att flyga ovanligt lågt med sina plan. Det fanns dock andra anledningar till oro. Tokyos nattflygare var som sagt få. Av den anledningen påbörjades extrema och snabba nyutbildningar på området som inte ledde till någonting annat än sönderstressade piloter. Lägg därtill att Tokyos brandförsvar var både omodernt och undermåligt i fråga om kvantitet. Statsmakten måste ha varit i panik och förstått att det här skulle sluta illa, hur hårt de än jobbade. Den japanska regeringen uppmanade därför huvudstadens befolkning redan på tidigt stadium att evakuera Tokyo om de verkligen inte var tvungna att stanna. Innan mars månad började 1945 hade 1,7 miljoner människor lämnat Tokyo. Den 8 mars 1945 utförde general Curtis LeMay en order om att eldbombningen av Tokyo skulle påbörjas nästa natt. Ytan som bombplanen skulle fokusera på, kallad zon 1, var en rektangel med dimensionerna 6,4 km gånger 4,8 km som omfattade stadsområdena Asakusa, Honjo och Fukagawa. Och kom ihåg då att det här området vid denna tid utgjorde en av världens mest tättbefolkade platser. Dessutom ska man komma ihåg att majoriteten av byggnaderna här i industriområdena Asakusa, Honjo och Fukagawa var tillverkade av trä och bambu. Den genomsnittliga mängden av USAs samtliga B-29-plan som kunde användas för en och samma attack låg på 60%. Men inför en stundande attack mot Tokyo hade militären lyckats pumpa upp denna siffra till 83%. Denna siffra innebar att USAF hade 346 bombplan att skicka ut. Och det gjordes modifikationer på planen. Alla monterades ner till en viss del för att bli så lätta som möjligt, samtidigt som lastkapaciteten ökade. Då kunde man ta med mera bomber. De flesta planen fick till och med sina kulsprutor bortmonterade. Bombplanen lyfte från Marianerna vid 17.35. Antalet plan, 346, innebar att det tog sammanlagt 2 timmar och 45 minuter för samtliga plan att lyfta. Vädret var stilla. När de första bombplanen anlände över Tokyo hade de en klar sikt på 16 kilometer. Jag finns på X och Instagram. Jag heter Dan Hörning, så är lätt att hitta. Följ mig gärna där. Du kan också mejla till Massmördarpodden och Seriemördarpodden på simwaypodcast@gmail.com. Simway med Z. Tack till David Oskarsson som har skrivit det här avsnittet. Tack till Emil Drugge som arbetar med ljudet. Och tack till dig för att du lyssnar på Massmördarpodden.